for Africa.
Välkomna till årets sista avsnitt utav Mitt Afrika. Nästa år kommer vi börja ungefär den 11-12 januari med ett nytt avsnitt. Idag pratar vi om relationerna mellan Uganda och Rwanda. Röda baskrar i Uganda och i Sydafrika. Jag har en intervju om Ebola-situationen. Frågan om Kagame i Rwanda kommer att ställa upp eller inte i valen 2024. Och en beket försök till att medla i Zimbabwe och förslag på svensk deltagande. Välkomna! Ja, relationen mellan Uganda och Rwanda har varit väldigt dålig under 2000-talet. Och då särskilt mellan de bägge ledarna. Paul Kagame som är 62 år, president i Rwanda sedan 19 år. Och Yoweri Museveni, nu 75 år och som har lett Uganda i hela 33 år. Det kan tyckas som underligt att relationen är så dålig då de stod varandra mycket nära under lång tid. Kagames föräldrar flydde undan tutsiförföljelserna i Rwanda 1959 och han växte upp i Uganda, fick militärutbildning och anslöt sig till Musevenis gerillakrig. När Museveni tog makten i Uganda 1986 så utsågs Kagame till chef för den militära underrättelsetjänsten. Samma år bildade också Kagame Rwanda Patriotic Front som bestod av landsflyktiga tutsier. 1990 invaderade då RPF Rwanda, uppbackad utav Museveni. Och efter det fruktansvärda folkmordet 1994 så kunde RPF senare under året ta makten i Rwanda. Och de första åren så var samarbetet gott och bra och man arbetade tillsammans för att stötta DRKs, Demokratiska republiken Kongos, diktator Mobutu Sese Seko. Men under det som kallades för det andra Kongokriget 1998-2003 så stred man och trupperna mot varandra mellan Rwanda och Uganda om mineralrikedomarna i östra Kongo. Särskilt illa blev det i samband med sexdagarskriget i staden Kisangani i juni 2000 då över 1000 personer dog. Sedan dess har relationerna varit ansträngda och i februari i år beslöt Rwanda att mer eller mindre stänga gränsen. Grannländerna och Östafrikanska gemenskapen reagerade kraftigt och fick Rwanda och Uganda att skriva under en överenskommelse om samarbete i augusti. Men sedan dess har inte mycket hänt. Gränsen förblir realiteten stängd. Men nu den 15 december skulle man ha ett stort toppmöte och på hög nivå delegationer från Uganda och Rwanda kom och även från medlemsländerna DRK och Angola. Redan tidigt under förhandlingarna eller mötet så spårade det ut, fullständigt ut. Den rwandiska delegationsledaren var sitt inledningsanförande mycket kritiskt och frispråkig och anklagade Uganda för att stödja grupper som genomför attacker inne i Rwanda och för att fängsla enskilda rwandier. Han var specifik och pekade rent utav ut enskilda personer på ministernivå i Uganda som han stiftade. Bland annat för attacken i Musanze i början av oktober som vi pratade om i första avsnittet av Mitt Afrika. Ekonomiskt så har ju särskilt Uganda drabbats av det här och man beräknar med att handeln har gått ner från 15 miljoner dollar i februari till 670 000 i oktober. Och naturligtvis drabbar det särskilt gränsbefolkningen som är vana vid att gå fram och tillbaka över gränsen. Det här ser jag som ytterligare ett exempel på när befolkningen får lida på grund av deras ledares egon. Och i Uganda, där möter musiken politiken och förändrar den politiska scenen och stämningen. Detta under de senaste två åren och en effekt av att popstjärnan reggae-musiken Bobby Wines entré på den politiska scenen. Från att sjunga regeringskritiska sånger vann Wine fyllnadsval i juli 2017. Och från det har han figurerat flitigt i ugandisk och internationell media. Han är ung, 37 år och modern, så han utnyttjar förstås hela bredden av social media. Twitter, FB, Instagram etc. Och själv benämns han för Ghetto President. Hans parti, eller snarare folkliga rörelse People Power Movement, är aktiv runt om i Uganda i sina karaktäristiska röda baskrar. Givetvis går han hem hos unga, främst i städerna. Och glöm då inte att 3 av 4 ugandier är under 35 år. Hans klara budskap är att Museveni ska bort från makten efter 33 år. Och att ugandierna ska återfå sin värdighet. Han skräder inte orden av att säga som följande citat. Mr. President, your first name is corruption. Second liar. Third despot. You are the enemy of Uganda. Museveni, regeringen och myndigheterna vet inte riktigt hur man ska agera. Man förbjuder och bryter upp möten. Fängslar Wine och hans kollegor. Förbjuder bärandet av röda baskrar förutom för militären. Och beskattar användandet av sociala medier, etc. Förstås en svår balansgång, för agerar man för hårt så stärker man kritikerna och är man för svagt så riskerar skadorna att öka. Och detta är ju ett drygt år innan Uganda ska gå till nya presidentval. Museveni själv försöker rikta sig också till de unga och genom social media och särskilda ungdomsprojekt. Men genomslaget verkar vara svagt. Wine för samtal med landets traditionella opposition och dess ledare, 63-åriga Kisi Besigye, som för övrigt var Musevenis husläkare tidigare. Denna man har dock förlorat alla val han ställt upp på, men anser sig säkert fortfarande vara en presidentkandidat, den bästa. Oavsett om det blir Wine eller Besigye så kommer de att ha 2 stora problem åtminstone inför valet. Hur kunna nå ut till landsbygden? Och hur säkerställa att valet, som så många gånger tidigare det har beskyllts för, inte blir riggade? Ja, då är steget givetvis inte långt till nästa röda baskrarna. Som ju är det sydafrikanska oppositionspartiet, det största oppositionspartiet, Economic Freedom Fighters attribut. Och partiet höll då i mitten av december nu sitt andra nationella konferens. EFF är egentligen en skapelse utav Julius Malema, som för några år sedan blev utslängd från ANC efter att en lång tid hånat och skändat president Jacob Zuma. Malema är en rapp och gudabenådad talare. Partiet riktar sig främst mot unga missnöjda och fick vid valet i maj 2019 nästan 11%. Konferensen hölls under, faktiskt kan man säga, stängda dörrar då Malema förbjudit de större kritiska medieföretagen att närvara. Och det som har läckt ut tyder dock på att Malema snarare förstärkt sitt grepp över partiet, även om slagsmål förekom och valen har överklagats. Förändringarna i partiets toppskikt skedde planenligt. Marshall Lamini tog över generalsekreterarposten. Han är en affärsman som omnämns i ett antal smutsiga korruptionsaffärer och lär ha sin byk också i de korruptionsärenden som involverar Malema själv och hans vapendragare Floyd Chivambo. Tidigare har EFF betecknats som ett vänsterpopulistiskt parti. Av de beslut som sipprat ut tycker jag att man gjort en ordentlig förskjutning vänsterut och nu bör betraktas som ett socialistiskt populistiskt parti. Man betonar nödvändigheten av en snabb och radikal jordfördelning. Man föreslår en banklön till alla sydafrikaner. Ett stort antal näringar ska förstatligas. Utrikespolitiskt vill man ha en valuta för hela Afrika, ett språk swahili, inga gränser och en gemensam armé. En kommentator liknade det här med vad Sovjetunionen försökte genomföra. Det är inte utan att jag håller med. Läget vad gäller Ebola-situationen det vi kallar för Stora sjöregionen, det vill säga ungefär Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, är ju fortfarande allvarligt. Och för att få en bild av hur läget är så träffade jag Joakim Beimo som är biståndsråd på vår ambassad i Kinshasa när han var på besök i Kigali och frågade honom om situationen.
Ja, Joakim, välkommen och tack för att du tar dig tid. Vi vill naturligtvis väldigt gärna veta, vad är läget nu vad gäller Ebola i regionen?
Ja, Ebola-epidemin är ju fortfarande väldigt allvarlig och det är ju 3300 fall ungefär och 2200 som har dött. Så att dödligheten är ungefär 65-67% där någonstans. Så det är en väldigt allvarlig epidemi. Den är pågående. Men den är avstannande, skulle man kunna säga. Mm. Så de senaste 3 veckorna så har det varit 26 nya fall. Och de är koncentrerade till, kan man säga, 3 platser. 23 av de 26 har varit i Mabalako, Mandima och Beni.
Och det ligger ungefär...
Och de 3 platserna ligger i gränsområdet mellan Ituri och Nord-Kivu, de 2 provinserna. Så det gör ju att den geografiska spridningen nu är mindre. Och det gör att man kan vara lite hoppfull. Men det är fortsatt en svår epidemi och man kan inte ropa hej. Jag är ju själv ingen epidemiolog, men jag har fått förklarat för mig att man ska ha en ganska lång period utan nya fall för att man ska säga att nu är epidemin över. Och det har ju pågått i över 1,5 år. Responsen har ju varit stor och, får man säga, ändå lyckosam, med framförallt Världshälsoorganisationen, WHO och UNICEF som har dragit stort lass i responsen. Länderna har ställt upp med mycket finansiering. Det har kommit in väldigt mycket pengar på kort tid.
Hur mycket har vi bidragit med Sverige?
Sverige, den exakta siffran har jag inte i huvudet faktiskt. Nej, men nej. Sverige har bidragit tidigt i tidigt skede genom WHO. Och jag tror att totalt är det över 500 miljoner dollar som samfundet har ställt upp. Vi har i nuläget så har vi en oro kring de attacker som har varit också mot Ebola-behandlingscenter och också att det är en uppblossande motstånd mot Monusco och FN generellt i det här området. Och det gör att WHO och Läkare utan gränser faktiskt har dragit tillbaka personal från ett speciellt ställe vid attack. Och det här oroar lite grann då, eftersom vi egentligen är inne i slutfasen av att bekämpa den här epidemin, om det då kan innebära att det blir svårare.
Mm. Hur kan det komma sig att folk som ska få stöd för en sån här allvarlig sjukdom ändå reagerar på det sättet?
Ja, det är en stor misstro generellt sett mot myndigheter. Det är en frånvarande stat i de här delarna och även mot internationella samfundet som man ibland tycker har varit passiva och inte har kunnat hjälpa befolkningen på det sättet som man förväntar sig. Så att det är svårt då, ibland att få folk att söka hjälp och lyssna på de instruktioner och råd som man får från myndigheter. Sen så finns det också, man ska helst inte spekulera, men det förekommer uppgifter om att det finns intressen av att upprätthålla Ebola-responsen, ekonomiska intressen. Och att det skulle kunna vara sånt som också ligger bakom. Men det är som sagt, det är ingenting som finns bekräftade uppgifter på.
Och så några kortnotiser och de 2 första väldigt stora nyheter enligt mig. Det första då att Rwandas president Paul Kagame nu har hintat om att han kanske ska avgå vid nästa val 2024. I en intervju med Bloomberg besvarar han frågan om att ställa upp en fjärde gång med ett most likely no. 62-åriga Kagame har ju varit landets president sedan 2000 och vi har ju tidigare här i programmet något beskrivit hans liv. I detta mediamässigt mycket stängda Rwanda är det svårt att peka ut någon efterträdare, men 2024 är ju långt framåt så vi får återkomma med spekulationer. Den andra väldigt spännande nyheten som vi var inne på lite grann i förra avsnittet, där, om ni minns, så efterlyste vi ansträngningar för att det internationella samfundet skulle försöka få till stånd samtal i Zimbabwe. Det pekade på Sydafrikas förre president Motlanthe och vår egen Jan Eliasson. Och nu i dagarna har Thabo Mbeki, Sydafrikas president 1909-2008, fört samtal i Harare. Han var inbjuden av Mnangagwa, presidenten, och hade ett över 2 timmar långt samtal med denne. Han träffade också oppositionsledaren Chamisa, andra politiker, kyrkoföreträdare och också med Grace Mugabe, Bobs gamla makthungriga änka. Och det är något som är karaktäristiskt för Thabo Mbekis medlingspolitik. Det är att han försöker involvera alla i medlingarna. Och han klargjorde då Sydafrikas intresse utav och vilja att hjälpa Zimbabwe att överkomma sina problem. Mbeki är nog enligt mig en av de skickligaste medlarna som tänkas kan. Men just när det gäller Zimbabwe har han tidigare misslyckats starkt. Omvärlden satte sin tilltro till att Mbeki från tidigt 2000-tal skulle kunna förmå Robert Mugabe att ändra sin politik. Och han fick fullt förtroende från hela omvärlden, men i stort sett skedde ingenting. Men den här gången får vi hoppas att det är annorlunda. Och situationen är ju som sagt på Mugabe borta och den annorlunda situation. Och Chamisa och även många andra har sagt sig vara intresserade av medling. Och vad som är positivt också är att Mbeki har sagt att han kommer tillbaka redan efter helgerna. Så jag vill återigen poängtera och vidmakthålla att det vore bra om Sverige kunde fundera på och diskutera en eventuell svensk roll. Få länder, om några, har en sån lång historia med något land som Zimbabwe. Vi har alltid haft hög profilering och ställt upp och stort förtroende och vidmakthållit bistånd under alla dessa år. Om inte Eliasson är tillgänglig så kanske Annika Söder, som just har lämnat kabinettspostet och som tillsammans med mig själv tillhör en av Mbekis nära Sverigevänner. Ta en ordentlig funderare. I många avsnitt har jag känt mig tvungen att ta upp Tanzanias försämrade MR-läge. Och jag har inte gjort det eller gör inte det utan illvilja. Tanzania var det första afrikanska land jag jobbade i och hade en fantastisk tid med dessa varma och fina människor. Och Tanzania är ju ett av de länder som står av Sverige allra närmast. För länge vårt allra största biståndsland och med många nära kontakter på hög nivå till lägre nivåer. Och man hade kunnat hoppas, ja, tro på att våra värderingar angående en så grundläggande rättighet hade kunnat genomsyra större delar av samhället. Och den här gången förskräcks vi av hot mot inhemska journalister och inhemska organisationer att samarbeta med utländska krafter, citat, slutcitat, som önskar sabotera landets utveckling. Och att man nu förbjuder Tanzania att överklaga nationella domstolsutslag till African Court on Human and People's Rights, med säte just i Arusha, Tanzania. Samtidigt ska vi lovorda landet för framsteg vad gäller fattigdomsbekämpning. Sedan 2007 har andelen fattiga enligt Världsbanken sjunkit från 34,4% till 26,4%. Är det då inte viktigare att kunna äta sig mätt än att offentligt få protestera mot landets regering? Mitt svar är, bägge ska främjas i ett samhälle som vill ha utveckling för sina medborgare. Låt oss avsluta med en positiv nyhet. Vi hör ju ofta talas om att olika djur håller på att utrotas som noshörning. Nu kommer dock positiva nyheter härifrån Rwanda och Uganda att antalet bergsgorillor ökar. Man gjorde en gorillainventering i Bwindeparken i Uganda och där fick man upp antalet gorillor från 400 till 459 på 8 år. Och tillsammans med Virungabergens 604 är antalet 1063. Man har lyckats med det här genom att involvera lokalbefolkningen. Och landets turism har ju blivit en av de viktigare inkomstkällorna. Ja, det här var då årets sista avsnitt. Själv tar jag nu ledigt några dagar och åker till Västra Kapprovinsen i Sydafrika till några kära vänner i en fantastisk olivlund utanför Stellenbosch på Ocean 36. Och kommer där att ägna mig åt att dricka underbara sydafrikanska viner, äta härlig sydafrikansk mat och tjafsa om Sydafrikas inrikespolitik. Ha en trevlig jul och ett fint nytt år. Välkomna till årets första Mitt Afrika. Och gott nytt år på er allesammans. Hoppas ni har haft det fint under helgerna. Själv var jag i Sydafrika och där var diskussionerna främst om hur länge ska South African Airways kunna fortsätta flyga och hur ska man lösa energibolaget Eskoms stora ekonomiska problem. I dagens avsnitt så kommer vi behandla östafrikanska ekonomin. Burundi har vi en intervju om. Zimbabwe om politik och medlingsförsöken i president Sveriges eventuella. Rwanda, president Kagames möjliga efterträdare. Uganda pratar vi om de två olika vittskilda presidentkandidater. Eswatini som har stora politiska problem. Al-Shabaabs attacker i Kenya kommer vi beröra och så slutar vi med positiv miljönyhet angående Tanzania. Ja, Östafrika är den region som har vuxit mest i senaste årtiondet med runt 6% varje år. 2019 räknar man med det var 6,1% att jämföra med kontinenten i övrigt på 3,6%. Många varnar dock för att det är en ihållig ekonomisk tillväxt och icke hållbar. Mycket hänger på statliga infrastrukturprojekt och statliga bolag i regionen är väldigt ineffektiva. I Uganda har man gjort en undersökning som visar att mer än hälften av landets 29 statliga företag går med vinst. Upplåningen ökar kraftigt. I Kenya har man höjt taket för upplåning 3 gånger den senaste tiden och i Tanzania ökar man kraftigt upplåningen också bland annat som följd av att biståndsinkomsterna minskar. Och detta samtidigt som IMF varnar för ökade skulder. Och det beräknas nu över 40% av budgetinkomsterna närmaste budgetåret behöva användas för skuldåterbetalning. Det är en ganska intressant och livlig diskussion som förekommer mellan finansministerier och centralbanker och olika internationella finansinstitut om upplåningen. Bland annat så pekar man på att finansministeriet särskilt då det låga ränteläget och att man då skulle kunna ta flera lån som sen skulle kunna leda till ökad tillväxt. Och så sker ju också och Kenias återbetalning med till exempel China's Exim Bank kommer med att fördubblas detta budgetår från $360 miljoner till över $700 miljoner. Möjligheterna till ekonomisk tillväxt skulle kunna ökas om den regionala handeln kunde stiga. Det är ju något man brottats med länge. Men icke-tarifära handelshinder och ökad import av billiga produkter från Asien medför för många länder en minskad regional handel. Slutsatsen är ju att i ett längre perspektiv kan det bli svårt att upprätthålla en positiv hög tillväxt. Men om vi tittar lite grann tillbaka så kan vi glädjas över att i stort sett samtliga länder idag för en positiv marknadsekonomisk politik. Och det är långt borta från den planekonomiska ideologin som ju fanns under 70-80-talet, inte minst i Tanzania. Och så ledde till att landet var en ekonomisk misär. Burundi är det tämligen tyst då. Men det betyder inte att hälsan tiger, tvärtom. Stefanie Wolters på ISS ger följande beskrivning om läget i landet.
Burundi is extremely worrisome. It's really a case where all of the actors in the peace and security space in Africa have failed to turn things around. So essentially, since 2015, when those elections went ahead and when Nkurunziza was elected for a third term, we've seen a complete closing of the political space. Civil society has been pushed out. Mm-hmm. There's almost nobody left in Burundi who's critical, who's able to do proper work on human rights issues, on corruption issues, on any kinds of governance issues. All of those people have been forced out because working in Burundi is a threat to their lives. Mm-hmm. We've seen journalists disappear, human rights activists disappear. We've seen the Commission on Extrajudicial Killings being kicked out. We've seen the UN Office for Human Rights being kicked out and their findings being rejected by the Burundian government. Worryingly, we've also seen domestic processes dismantle the Arusha Accords, fundamental principles of the Arusha Accords, notably around ethnic quotas in government institutions. And the peace, I think, in Arusha that held for as long as it did was very much based on this peaceful coexistence and the guarantees for minorities as well, that they wouldn't be crushed by the majority. And this is something that the CNDD-FDD, the ruling party, has backed away from completely. And so we see what the project is, what the longer-term project is for that party. We're now facing in 2020, in April 2020, another election. How free and fair can these elections be when we have no domestic opposition? The opposition, political opposition, is also in exile. We have seen a failed process led by the East African community under Benjamin Mkapa's leadership to try and mediate an understanding between the government and the opposition. 5 years later, we have nothing. So what kinds of elections can we really expect to see in Burundi? The question of Nkurunziza's candidacy, will he run again, is still unresolved. There are tensions within the ruling party in Burundi. So that is also worrisome. But I think it's safe to say at this point, unless there's an absolutely dramatic shift, the elections cannot be free and fair. There will be no real opposition participation in these elections, and so we'll see another CNDD-FDD candidate coming to power.
Are there any the regional players, the international community? What can we do?
It's very difficult at this point to know what the international community can do. There have been many different attempts to try and engage with the government. I think that's what has to happen. At some point, what the international community wants is to have an open discussion with the Nkurunziza government about how we can restore political freedoms, how we can restore freedom of expression. But that dialogue simply doesn't exist. The government doesn't want it. The Burundian government doesn't want it. It hasn't tolerated any international actors who've been critical of it. It's very difficult for us to see the utility of any of the tools we generally use. Mediation hasn't worked, pressure hasn't worked, re-incentivizing hasn't worked. And I think that the CNDD-FDD has achieved many of the things it wanted to achieve and doesn't see value in engaging.
Yes.
It doesn't see value in changing this situation, and that's fundamentally the biggest problem. Mm.
Som ni hörde gav Wolters en pessimistisk och negativ bild av utvecklingen i Burundi, där förtrycket för oppositionen förstärks nu inför de kommande valen i april-maj. Än så vet vi inte om presidenten Nkurunziza kommer att ställa upp. Man har försökt att stoppa honom, men det är ogiltigt förklarats av den östafrikanska domstolen. Vi får anledning att återkomma till Burundi ganska snart. Zimbabwe och regeringspartiet ZANU-PF:s president Mnangagwa förstärkte sin ställning vid partiets årliga konferens just innan jul. Detta på bekostnad av vicepresidenten general Chiwenga, 63 år, som ju var den som i november 2017 slutligen tvingade Mugabe att avgå. Chiwenga har svåra problem. Han är sjuk och vårdas fram till häromveckan i Kina under 4 månader, och dessförinnan var han involverad i årets riktiga såpopera i Zimbabwe. Hans fru Mobaiva är 26 år yngre, för detta fotomodell. Hon försökte hindra honom från att komma in och ta sig in på sjukhus. Och när han väl lyckades få in honom på sjukhuset smög hon sig in i hans sal och ryckte livsuppehållande blodtransfusionsslangar. Hon är nu arresterad för detta och för penningtvätt. Året har börjat som det förra slutade i Zimbabwe med svåra problem. Men vissa positiva saker, och det är ju roligt att kunna notera det vad gäller Zimbabwe. Bland annat så har ett antal läkare avslutat strejken och återgått till sjukhusen, och man registrerar högre skatteinkomster. Vad som verkligen skulle vara positivt blir naturligtvis om en Bekes medlingar ska lyckas. Men det finns lite negativa synder vid lag, därför att han har inte återvänt till Zimbabwe som han har lovat, vad jag har kunnat se. Och troligen avvaktar han då det interna spelet i Zimbabwe föreligger förutsättningar överhuvudtaget för medlingar. Jag vidhåller att Sverige bör aktivt försöka utröna om vi kan medverka i och eller bidra till en medlingsförsök. Förutsättningarna för Sverige är utmärkta med unikt nära relationer till och förtroende från medlarna och i Zimbabwe. Sverige skulle kunna spela en genuint aktiv och framskjuten roll i södra Afrika, som vi enligt mig inte gjort sedan 1 januari 1994 när vi avslutade det statliga biståndet till ANC. I förra avsnittet nämndes att Rwandas president Kagame hintat om att avgå vid valen 2024. Han har sedan dess upprepat detta, och med det viktiga tillägget att han gärna såg en kvinna som sin efterträdare. En person som många då tänker på, som jag hörde talas om redan när jag flyttade hit till Rwanda, det är Louise Mushikiwabo, 59 år. Hon är sedan ett drygt år generalsekreterare i Organisation Internationale de Francophonie, det vill säga fransktalande ländernas motsvarighet till brittiska samväldet. Och dessförinnan var hon under 10 år Rwandas utrikesminister. Hon var, förstår från diplomatiska kåren här, en populär sådan. Vad som skulle kunna tala emot henne är att hon inte är medlem i Kagames och regeringspartiet Rwanda Patriotic Front. Men samtidigt skulle ju det kunna vara en positiv aspekt, därför om Kagame har förtroende för henne så skulle du kunna peka på en form av politisk pluralism, något som det här landet saknar. Hennes ålder, ja, hon kommer att vara 63 år och 2024. Det kan vara en nackdel, men vi ser ju en hel drös av mycket äldre gamla gubbar som klänger sig fast vid makten i afrikanska länder. Sen finns det rykten om att hans fru, Kagames fru och dotter skulle kunna vara kandidater. Om så vore fallet så vore det väldigt negativt för Rwanda. I förra programmet nämnde vi också om de ansträngda relationerna mellan vapenbröderna, tidigare vapenbröderna och numera trätobröderna Kagame och Museveni. En fejd mellan dem som kan vara tillbaka till 1990 med striderna in i DR Kongo. Nu finns det positiva tecken ändå, tecken på att islossning kan komma och ske. Sändebud som skickar från Uganda till Rwanda, och Uganda har släppt 9 fängslade rwandier. Låt oss vara kvar lite i Uganda, och det är ju nu i dagarna här 34 år sedan Museveni störtade Milton Obote och tog makten i Uganda. Detta firades genom, eller uppmärksammas genom, att presidenten gick samma marsch som han gjorde då för 34 år sedan. Och detta var en show för att påminna om vad Museveni gjort för Uganda med anspelning på nästa års val. Men vad som kom uppmärksammat mest, det var en video där Museveni sitter på en fältstol och kallar till sig äldre män som ödmjukt knäböjer och tar emot brymna kuvert med pengar från presidenten. Förnedrande. Samtidigt har en av hans politiska motståndare, en unge Bobby Wine, försökt påbörja sin turné för att ha vad han kallar dialog med Uganda. Men de har förbjudits, demonstrationerna, och vid flera tillfällen har polisen attackerat deltagarna, och Wine och några av hans kollegor har kastat sig i fängelse. Men de ger sig inte utan ska fortsätta och återuppta sin turné. Och så slår det ju ändå skillnaden mellan dessa bägge politiska kontrahenter. Och den kan inte vara större. Dels då den moderna rappen, förrätta rapparen med sin tuffa röda basker och som vill försöka tala med folket. Och den traditionella åldrade härskaren som med sin gammalmodiga bredhetade hatt talar till folket. Och så några kortnotiser från östra och södra Afrika. Swaziland, som numera heter Eswatini, har vi varit inne på tidigare. Mest på grund av dess envåldshärskare, kungen Mswati den tredje, vars syn på demokrati, pluralism och inte minst kvinnor är väldigt förlegad. Och politiska förtrycket är hårt. Polisen arresterade nyligen oppositionsledare och aktivister och fackföreningar som hade gått tillsammans i en antimonarkiprotest. Politiska partier är förbjudna sedan 1973 då så att den tredjes far, så Bosa den andra, införde lagen. Men samtidigt har man nu startat en ny politisk gruppering, Political Parties Assembly, som vill verka för att avskaffa monarkin som styrelseform. Al-Shabaab attackerade nyligen amerikanska militäranläggningar i närheten av Lamuön i Lamu-distriktet i norra Kenya. Tre stycken amerikaner dödades och det följdes upp senare med en attack mot en polisstation där fyra civila dödade. Och Al-Shabaab har varit klar att man ska numera rikta in allt mer mot amerikanska militäranläggningar och man har sagt att Kenya will never be safe again. Och det är väldigt ledsamt för alla oss som har bott i eller besökt Kenya, är det ju en fantastisk turistland. Och inte minst med de fina och härliga områdena mot Lamu till. Och turismen har också ökat med över 2 miljoner besökare de senaste åren. Och de flesta är amerikaner. Och det är väl väldigt ledsamt att landet inte ska kunna nyttja sina förutsättningar som turistland. Låt oss avsluta med positivt om miljösatsning som Tanzania har gjort. Man har försökt stimulera investeringar vad gäller källsorteringar. Och samtidigt har man redovisat att andelen hushåll med vattentoaletter har ökat från vart tredje 2015 till nästan 2 av 3 hushåll 2019. Och målet är att nå 75% i juni 2021. Och då samtidigt ska då andelen hushåll utan toaletter minskar från 7,5 till knappt 2%. Lycka till Tanzania! Ja, det var allt för den här gången. Ha en trevlig fortsatt 14 dagar. We're all Africa. We're all Africa.